Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Det här är Folkbladets poddradio Vidar möter med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så i den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag. Och vi ska ha ganska så korta och, hoppas jag, rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möter. Välkommen hit, Hans Stigson.
Tack.
Du är politisk redaktör på Norrköpings Tidningar.
Ja.
Och det är en riktigt blå tidning, får man säga så?
Ja, det hoppas jag. Mörkblå ska den vara.
Mörkblå ska den vara, ja. Och det står kanske i statuterna till och med, eller?
Nej, i statuterna står det att tidningen ska redigeras i konservativ anda.
Ja.
Och det passar bra.
Ja, då får jag väl säga att jag tycker du håller rätt i statuterna.
Ja, tack mycket. Jag gör så gott jag kan.
Ja, visst. Hör du, jag tänkte vi skulle så här, det är ändå starten av höstsäsongen kan man väl säga. Nästa vecka öppnar riksdagen. En vecka senare kommer budgeten och så. Och Sverige styrs ju, kan man säga, av en januarigrupp byggt på ett januariavtal. Och att de håller någorlunda sams då och röstar på samma sak, i vart fall när det kommer till stora, viktiga frågor. Vad tror du om det? Det känns ju väldigt ansträngt.
Ja, det gör det minst sagt. Egentligen borde det ju spricka vid det här laget. Dels så är det ju... Jag förstår inte om man ska komma överens med invandringen. Framförallt är det nog den stora frågan mellan Socialdemokrater och Miljöpartiet. För att där måste man ju komma överens i januari, är det väl? Januari, februari. Mm. Om man ska ha en förlängning eller man ska ha ett nytt avtal, man ska ändra lagen, hur man ska göra. Va? Om man inte gör någonting så går man tillbaka till det som det var för 2015. Mm. Då vill ju klart Miljöpartiet. Men det kommer aldrig att funka. Att för Socialdemokraterna att återinföra så liberal, förhållandevis liberal invandring. Och sen är det annat, det är försvaret också till exempel. Jag är positivt överraskad, det kanske inte du, men jag är positivt överraskad att Centerpartiet och Liberalerna faktiskt håller emot i den frågan.
Ja, och där verkar det som det finns en majoritet för höjda försvarsanslag.
Ja, det gör det. Och det är dumt av Socialdemokraterna att inte försöka komma överens. Att man inte ens försöker lägga någon sorts kompromisslösning. Mm. Det har Stefan Löfven låtit Magdalena Andersson köra över Hultqvist helt enkelt. Mm. Och det kommer inte att fungera. Så Centern och Liberalerna har säkert jättepressade, men jag har svårt att tänka mig att de lägger sig platt.
Mm. Och så är det budgetfrågor också. Den ska ju läggas här. Och, nu är det ju en period, kan man väl säga, om man uttrycker sig lite vanvördigt. Att det åker ju iväg så otroligt mycket pengar och miljarder i alla fall. Mm. Och så det kommer nog vara ansenliga satsningar på det mesta. Eller, vad tror du?
Ja, det gör det. Men det är klart att nu så är det ju detta att i coronatider, och det då ju måste vara väldigt stora satsningar just av den saken helt enkelt. Va? Mm. Samtidigt som det då börjat bygga upp underskott, alltså långsiktigt underskott igen helt enkelt. Va? Så att jag fy fasen att sitta och budgetförhandla i det här läget. Va? Ja. Så jättebesvärligt helt enkelt för Socialdemokraterna skulle jag säga.
Men tror du, jag menar, det är nu 2 år kvar till nästa val, ordinarie val. Tror du det blir några extra val? Eller? Jag menar, tiden börjar krympa? Eller?
Ja, alltså saken är väl den att jag tror att Centern och Liberalerna när det gäller försvaret, de skulle kunna lägga den vid sidan om. Och de säger helt enkelt att det här får regeringen anpassa sig efter. Och sen så går vi via riksdagen och då blir det en höjning där. Men det gäller bara det, ingenting annat. Däremot, jag skulle inte bli förvånad om Miljöpartiet lämnar regeringen om man inte kommer överens om invandringen. Och då är det frågan, finns januariöverenskommelsen kvar då överhuvudtaget? Mm. Eller ska man bara låtsas som det regnar? Men du har ju rätt i detta att ju längre tiden går desto svårare blir det. Mm. Eftersom vi har fasta mandatperioder.
Mm. Och statsvetarna är väl inte helt överens med ändå. Jag har satt mig in i den här frågan. Säg att Miljöpartiet lämnar regeringen. Då är det ju att betrakta som en ny regering. I och med att den regering som valde, så här var ju talmannen väldigt noga, så att säga, att det är en regering som består av socialdemokrater och miljöpartister.
Mm. Mm.
Och när det då ändras, måste man då genomföra en statsministeromröstning? Det finns ingen som säger att man måste det. Och det finns inga exempel heller. Så det kan ju vara så att det inte behöver betyda en regeringskris om Miljöpartiet lämnar.
Ja, fast jag tror att det har skett en praxisförskjutning. Alltså, så där har det ju varit otydligt alltid. Mm. Alltså, vi mest klassiska exemplet är väl när Palme satt kvar 73, trots att det var helt jämnt. Alltså. Det gick inte i praktiken att avsätta honom, även om man skulle, i de flesta andra länder skulle säga att det där var författningsvidrigt. Va? Men i Sverige gick det tydligen.
Ja, men det är inte författningsvidrigt.
Nej, det är liksom detta som vi uppfattar, att sådana länder som gör på det här viset, va? De fifflar på marginalen, så är vi liksom. Va? Man utnyttjar inte, man tar liksom, det finns ett kryphål, va? Då kan man använda detta. Det är liksom inte sånt som goda demokratier gör, men i Sverige inbillar sig att vi var goda demokratier. Men sen har man ju sagt att vi borde ändra på det här. Så att, och det har skett en förändring. Nu har vi obligatoriska statsministeromröstningar. Va? Vi har också en annan parlamentarisk situation. Det finns inte ett parti som på samma sätt kan sitta kvar. Jag tror att om Löfven sitter kvar så att det är som vanligt. Va? Det så skicklig är han inte, så han reder ut det där riktigt utan att få kritik. Så jag tror att det kommer att framstår som väldigt maktfullkomligt också. Mm. Jag tror det kan bli väldigt besvärligt.
Mm. Nu har ju Centerpartiets ledare då, Annie Lööf, återinträtt på scenen. Och hon höll sitt sommartal här för någon vecka sedan. Och lanserade då sitt gamla vanliga budskap, kan man väl säga. Det vill säga i huvudsak sänkta skatter. Mm. Och nu såg jag Stefan Löfven i Expressen, tror jag, som signalerar för att det kommer vara en hel del sänkta skatter i budgeten tydligen.
Ja, men han vill ju klart få kvar Centern.
Mm.
Det är, sen samtidigt, alltså, jag är ju naturligtvis för sänkta skatter. Så jag tycker det är bra. Men det är lite grann som Folkpartiet brukar det vara. Alltså, det är rätt förslag vid fel tillfälle ibland. Alltså, just nu är det helt andra frågor som dominerar debatten. Och det märks väldigt tydligt på Annie Lööf att hon varit borta. Och helt mänskligt förståeligt att hon har haft så mycket annat att hålla på med. Men den politiska bilden har förändrats, framförallt på grund av corona. Så, och det gör detta att det här verkar lite apart alltihopa. Och sen så, det är klart att för Socialdemokraterna är vi igen. Alltså det blir psykologiskt väldigt svårt att för Socialdemokraterna att driva frågor. Vi går med på sänkta skatter i det här läget. Va? Deras väljare kommer att tycka att det är väldigt konstigt. Det är inte så besvärande som invandringen till exempel. Mm. Men det är ett problem. Mm. Även om jag inte har något emot det personligen. Det är sen på bara.
Men det kan ju vara så att Annie Lööf, hon sa inte ett ord om gängkriminaliteten, inte ett ord om migrationen, knappt något om klimatet ens i sitt sommartal.
Nej, det var faktiskt rätt. Jag har inte tänkt på
det. Jag läste det här nu.
Klimatet har väl i och för sig hamnat lite i bakvattnet. Ja. Det också, va? Så kan man säga det, att det kommer kanske tillbaka. Så har vi en uppvärmning, så har vi en uppvärmning, varken vi vill eller ej. Men kriminaliteten, det är ju den stora frågan just nu, va?
Ja, det känns som att det är en, och det ser man ju på SOM-institutet också när de mäter väljarflöden. Det är otroligt intressant. Det har de gjort i 50 år. Då ser man att det här är en av de få frågor som faktiskt får folk att byta partier. Och det har vi ju sett nu, så att säga, överströmningen till Sverigedemokraterna i många år. Från framförallt Socialdemokrater och Moderater. Och det är ju kopplat till kriminaliteten. Mm. Och det där är ju en, ja, det känns som om januariavtalet helst vill tala om allt annat.
Ja, men alltså, det är ju den stora frågan, den är kopplad till invandringen. Och det är det som är det stora problemet med invandringen. Mm. Jag skulle kunna säga det, att det är integrationen snarare.
Mm.
Men det är just kopplingen till kriminalitet. Alltså, allting annat sånt där, va, huruvida folk har slöja, va, eller spelas konstig musik, så att säga. Va. Allt det där andra, det skaver kanske i värsta fall. Va, men det är liksom inte någon sån här stora fråga. Det går liksom att ta sig igenom. Men här har vi ett riktigt integrationsproblem som är kopplat till en tidigare liberal invandringspolitik. Mm. Och som man har ignorerat därför att man tycker att det är politiskt känsligt.
Mm.
Det måste man ta tag i. Mm. Och gör man inte det, alltså, så tror jag dessutom rasismen kommer att öka. Det är en självklar koppling till det här.
Du, några som har tagit fasta på de här frågorna om kriminalitet och migration, det är oppositionen då. Alltså Moderaterna och Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna framför allt. Och vad tror du om det? Nu har ju Ulf Kristersson har ju talat om här nu att han ser ett samarbete med Sverigedemokraterna framför sig, och det verkar inte vara så dramatiskt längre.
Nej, det är det inte. Alltså det där också, ska jag säga, att det är en skillnad mellan hur saker faktiskt tar ut och hur saker verkar i debatten. Tidigare så var det helt omöjligt att samarbeta med Sverigedemokraterna om man skulle vara det minsta politiskt korrekt i vilka frågor som helst. Trots att det fanns ganska goda möjligheter i massor av frågor. Nu verkar det plötsligt som att nu är det helt okej i nästan alla frågor. Då glömmer man i sig, då slår det nästan över, för man glömmer att Sverigedemokraterna fortfarande är väldigt aparta i många frågor. Mm. Och framförallt Europafrågan skulle jag säga att det kommer att bli jättebesvär om man Moderaterna och Sverigedemokraterna ska försöka. De har helt olika linjer i den frågan.
Mm. Han sa ju också, kan jag säga, Ulf Kristersson i Aktuellt där nyligen också, att det var därför han inte såg framför sig ett regeringssamarbete, eftersom man tyckte så olika i många viktiga frågor.
Nej, det tror jag inte. Mm. Jag tror inte heller det att Kristersson vill hamna i den sitsen som Löfven har. Mm. Alltså att du har ett väldigt fast samarbete med två partier som står utanför riksdagen och som krånglar till allting. Utan det får bli lite lösare, lite mer hoppande majoriteter. Mm. Men det som förändrat det här naturligtvis, det är ju faktiskt corona i den här frågan också. Därför att Sverigedemokraterna har varit med hela tiden i debatten. Det är ingen som sagt att vi ska inte ha ni får inte vara med och diskutera den här frågan, för ni är Sverigedemokraterna. Mm. Och det säger väl lite grann också det att mycket av den kritiken som var mot Sverigedemokraterna tidigare har varit lite grann ett spel för gallerierna. När det verkligen gäller att få en farlig situation, helt enkelt kris i landet.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja, då är det inte så jäkla viktigt, Engle.
Mm. Så du tror att coronan har liksom banat väg för...
Ja, alltså den frågan har liksom blivit överspelad. Sen så visst, man kan vara väldigt kritisk mot dem i massa olika sätt. Alltså, men detta att de skulle vara ett helt exceptionellt parti som är helt annorlunda jämfört med de andra riksdagspartierna, det tror jag inte det är många som tycker.
Vad säger du om det här? Jag menar, jag som socialdemokrat och med många år på nacken har jag varit med om hela tiden att från borgerligt håll har man i 40 år liksom skällt på Socialdemokraterna för att man samarbetar med VPK, som det hette, Vänsterpartiet, med liksom Lenins och Stalins blod droppande från fingrarna och så vidare. Men det där har ju aldrig bitit. Liksom. Men då tänker jag, om man då överför den frågan till Moderaternas då samarbete med Sverigedemokraterna. Då kan man säga att hur kan det vara med dem? De är fascister, gamla nazister, och bevara Sverige svenskt och allt detta. Ja. Liksom, det är ungefär samma sak.
Det finns likheter.
Ja, men skillnaden är, och jag vet inte vad den betyder riktigt, att VPK och vänstern har ju alltid varit väldigt små, alltså i jämförelse med Socialdemokraterna. Och är det ju fortfarande.
Mm.
Medans vi i det här läget kan vara att Sverigedemokraterna kan mycket väl vara det största partiet i det andra blocket.
Ja, det finns två. Det är en väldigt bra liknelse, skulle jag säga, att det påminner väldigt mycket. Va? Man kan säga att Sverigedemokraterna och Moderaterna har fått för sina synder på samma sätt som Socialdemokraterna fick VPK. Men det är två skillnader. Det ena, det är som du, precis som du säger, detta att att VPK var mycket mindre och liksom inte alls kunde utmana Socialdemokraterna på det sättet. Sen är den andra skillnaden i och för sig detta att de var under lång tid mer eller mindre försörjda från Moskva. Och det är vad jag vet Sverigedemokraterna inte, och inte från Trump heller, om man nu skulle tro det. Så att det fanns ju en säkerhetspolitisk aspekt som var mycket allvarligare faktiskt under en lång tid av kalla kriget än vad som är fallet med Sverigedemokraterna. Men det är klart att skulle Sverigedemokraterna fortsätta växa och Moderaterna gå kräftgång, alltså, så det kommer ju leda till spänningar helt enkelt. Alltså, det kommer det ju göra. Samtidigt kommer ju trycket då att öka på Sverigedemokraterna också. Om man tittar på VPK behöver ju aldrig egentligen ta ansvar för sin politik, vad den skulle innebära i praktiken. Det kommer ju Sverigedemokraterna att göra.
Vad tror du om Ulf Kristersson då som regeringsbildare? Även i borgerliga kretsar så hör man då, ja, alltså, klarar han av det, vågar han stå upp och vågar han ta de här konflikterna och det visar det ledarskapet som krävs? Eller hur går snacket i era kretsar?
Nej, jag tror att det kommer gå bra. Jag tror att han är väldigt lämpad för det faktiskt. Det som man tror kan bli besvärligt är det att det kommer bli en del konstiga kompromisser. Alltså vi har ju sett som de här skattesänkningarna då, som Stefan Löfven får gå igenom. Va? Det går ju inte riktigt hem till vänster. Va? Man kan ju tänka sig att man får något liknande där också. Jag kan inte riktigt komma på vad det skulle vara just nu. Va? Men säg att vi plötsligt skulle få en skattehöjning någonstans i det här. Alltså, vad skulle Moderater tycka om det där? Det där kan skava i längden, tror jag.
Du, innan vi ger oss lite längre ut i världen här. Vad tror du om Liberalerna? Ulf Kristersson uppvaktar ju Liberalerna enträget och välkomnar dem över till den rätta sidan så att säga. Om vi nu leker med tanken att Liberalerna överlever valet och blir kvar i riksdagen efter nästa val, när den kommer, hur tror du att de kommer att gå över till Kristersson?
Ja, vad skulle de annars göra? Alltså det är lite, om man tittar på Liberalerna, alltså att de ska fortsätta vara det andra stödpartiet. Alltså det är som det är två stödhjul som regeringen har nu. Det är Centern som är det stora stödhjulet. Och sen det lilla stödhjulet fyller egentligen inte någon riktig funktion, utan det bara snurrar med. Och det är ju Liberalerna då. Men det är klart att Liberalerna som samarbetar, om vi tänker oss med Kristdemokraterna och Moderaterna, Kristersson led regering, det blir en helt annan sak. Då kommer det dessutom fungera som motvikt till Sverigedemokraterna. Det har man en roll att fylla. Men att man skulle fortsätta som det är nu, ja de får göra som de vill. Men vad är vitsen? Om man ser det liksom från liberal, då de får inte mycket inflytande. Men ja, och det är de liberala frågorna i stor utsträckning, det är faktiskt Centern som driver då.
Hans Stigson, när man följer din ledarsida Norrköpings tidningar så ser man att du har stora kunskaper och stort intresse för vad som händer i Ryssland och i den ryska sfären. Så att säga. Och var kommer det ifrån? Jag har fått för mig att du talar ryska också.
Det.
Ja.
Lite grann betyder detta.
Okay. Är det från det militära? Eller?
Nej, det är det faktiskt inte. Nej. Det började helt enkelt så att jag som student träffade oppositionella som fortsätter hålla kontakt med delvis också från Estland. Och detta var alltså före Berlinmurens fall, alltså under perestrojkan. Och sen fick jag möjlighet att följa med helt enkelt till Sovjetunionen som det då var, med Estland framförallt. Och följde sjungande revolutionen. Och sen så har jag studerat, läste ryska då i Sankt Petersburg på 90-talet. Jag blev väldigt, när jag kom till, jag hade besökt Ryssland tidigare, jag blev förälskad i det landet. Jag läste på Smolninstitutet, det var för övrigt där Lenin höll till under oktoberkupen, så kan det gå till. Men sen har det hållit i sig, och sen har jag också haft giftermål på det hållet i Östeuropa, så att det är väl mitt öde helt enkelt.
Ja, men det är väldigt intressant tycker jag. Jag menar, du har ju stora kunskaper även på detaljnivå.
Ja, det hoppas jag.
Ja, visst. Men vad händer i Ryssland nu lite kort då? Belarus, jag menar, som är ju, när man tittar på kartan, man slår sig, det är ju ett grannland, det är ju väldigt nära oss.
Ja, visst är det det. Jag hoppas ju naturligtvis att det går bra. Jag hoppas att Lukashenko faller. Jag hoppas att man får demokrati. Jag hoppas att det inte blir något blodbad. Men jag måste tyvärr säga det att jag är lite orolig. Det finns två saker. Det ena är det att för Belarus räkning, så är Lukashenka paradoxalt nog det mindre problemet. Det är det kortsiktiga problemet. Det långsiktiga problemet är det att man i praktiken skulle bli en del av Ryssland.
Mm.
Lukashenka har ju paradoxalt nog alltså varit en garant för självständigheten. Det är han inte längre. Nu så vill han rädda sitt eget skinn först och främst. Men det är klart att Putin vill gärna ha någon som är pålitlig.
Mm.
Och det är klart att han var svag och Lukashenka kan vara det, men det kan ju också vara någon annan.
Mm.
Sen så är det ju naturligtvis det att alltså enkelt uttryckt och det låter lite brutalt så har jag ibland en känsla av att den inte är tillräckligt militant revolutionen i Belarus. Alltså, jag jämför med Ukraina. Va? Alltså, så det var ju naturligtvis att förr eller senare så kommer man helt enkelt till en situation där man, om man ska kunna driva det här vidare, måste ta ett steg till.
Mm.
Och man har inte försökt storma några tv-hus eller någonting sånt där till exempel för att få sys sitt besök. Sant, visserligen då det är så här många, ja, men det är precis det regimen vill, då har man en ursäkt, va? Ja, men det är också så regimen säger. Man säger att det ska vara så för att därmed hålla nere det helt enkelt. Ja.
Mm.
Man hade lite grann samma debatt i Ukraina, va? Och det måste ukrainarna inte om.
Mm.
Men det är skillnad att ukrainarna på gott och ont är mycket, mycket mer nationalistiska än om ni är Belarus. Och har ju för sig ett mer känslig relation till Ryssland som så också. Va?
Det verkar ju så när man ser på tv-bilder och hör intervjuer och sånt där av mig som inte är så särskilt insatt i det, att det verkar mer västerländskt. På något sätt,
ja.
på gatorna och befolkningen och hur man uttrycker sig, hur man är det så? Alltså det verkar
så är det ju nog. Alltså man är rätt så, och man vänder sig nog rätt mycket till baltiska staterna och de lyckades bryta sig loss. Alltså. Och det är ett modernt land på väldigt många sätt. Men paradoxalt nog också har varit ganska sovjetiskt kan man säga. Alltså ibland brukar jag säga att Belarus är så bra som Sovjetunionen aldrig blev.
Ja, okay.
Det är, men det har liksom varit detta att man har inte riktigt heller kunnat ta in den pluralism liksom, som funnits i andra delar. Det är också det att man till exempel går i Minsk, alltså, som naturligtvis blev väldigt förstört under kriget. Alltså, så är det ju det att det är en ganska sovjetiskt utbyggd stad, men samtidigt otroligt ren och välpolerad. Jag har aldrig varit i en sån stad som är liksom så välskött kan man säga. Va? Så att, och det brukar man ibland säga också liksom i Östeuropa, detta att belarusierna, de är väluppfostrade men lite tråkiga.
Ja.
Och det är ungefär så det är.
Låt som Sverige där nästan.
Ja, men alltså detta Lukashenko har ju sagt detta att Sverige borde egentligen vara en förebild. Nu säger Lukashenko lite allt möjligt,
ja,
det ska man komma ihåg. Va? Men alltså det ligger lite grann i det. Det ligger lite i det. Alltså.
Du Hans Stigson, apropå personer som säger lite allt möjligt, det är ju val i USA snart här.
Mm.
Och den sittande presidenten har ju en vana att säga lite allt möjligt, eller?
Ja, det får man väl säga.
Ja. Och hur kommer det att gå det här nu då?
Jag tror att Biden vinner, men jag har haft fel för. Jag är inte så bra på USA som Ryssland.
Nej.
Och jag hade fel förra gången. Jag var helt säker på att hur den skulle gå så kommer de alla välja Trump. Då trampar ju helt snett uppenbarligen.
Det trodde vi väl de allra flesta. Utom de som vände sig till spelbolagen och såg oddsen.
Ja, det ska man göra. Va? Tittar man på det. Vad som talar för Biden är ju detta att om man tittar på opinionen så redovisas lite fel i Sverige egentligen, för att man tittar på hela befolkningen. Man ska egentligen titta på det så ut i de enskilda delstaterna. Mm. För det är ju så att den som vinner delstaten får regel alla elektorerna i delstaten också. Och det är ju bra mycket större ledning för Biden.
Mm.
Vad som talar för Trump, ja, det är de här demonstrationerna pågår alltså nu. Och Black Lives Matter, som är en oerhört idealiserad organisation skulle jag vilja säga i Sverige. Och också om man tittar på skillnaden, apropå vi pratar om Belarus, alltså, där kan man skillnaden mellan välordnade och disciplinerade civiliserade demonstrationer och i USA där det hela tiden spårar ur.
Mm.
Alltså. Man kan tycka vad man som helst som amerikansk polis, men det är inte en tiondel så brutal som belarusisk. Så att Black Lives Matter är alltså Bidens största problem. Och det märks på honom också att han liksom försöker undvika det, helst prata om någonting annat egentligen.
Mm. Och vi har faktiskt pratat färdigt.
Fantastiskt.
Ja, i den här podden. Och stort tack Hans Stigson för att
stort tack
att du ville komma.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.